Hörde du att Edsbyn vann igen eller?
Ja, du berättade det för mig.
Annars hade du liksom inte fått reda på det.
Ja, eller inte registrerat det kanske. Nej.
Det är liksom bandy utspelar sig i en annan filterbubbla
än min.
Ja.
Japp, men alltså hur känns det då? Är du så här glad på riktigt för att de vann?
Mm. Jag blir som lite glad på riktigt. Fast jag missade själva matchen. Det var samtidigt som jag satt på en scen på Littfest i Umeå och pratade med ekonomihistorikern Håkan Forsell.
Ja. Hade du hellre varit och kolla på matchen?
Nej.
Nej.
Nej, så viktigt är
det. Och du firar den inte heller?
Nej, jag
alltså, du är ingen riktig supporter då alltså.
Nej, jag kanske inte är det. Jag vet inte. Det är dåligt
om
med det.
Om de spelar SM-final.
Ja. Ja, jag borde först. Jag borde ha varit där.
Ja, ja. Eller?
Nej, gud. Jag kanske faller igenom här som bandysupporter. Det kanske inte är något. Det kanske sitter. Det är bara ytligt. Det är bara en pås.
Ja, liten så här bygga varumärke.
Nej, men fast lite glad blir jag ändå. Vi har ju pratat, eller jag har ju pratat om bandy i podden tidigare, eller hur?
Vi säger det. Ja. Väldigt kort ändå, men kort. Vi vet att du gillar bandy.
Ja, och just att jag tycker om laget Edsbyn. Och det gör jag ju också för att, alltså man ska komma ihåg att Edsbyn är, alltså nu bandy är ju inte världens största sport, men att Edsbyn tar sig till final och vinner en final när de liksom representerar ett samhälle med typ 2000 invånare i en ganska liten kommun och går upp mot lag som liksom har mycket större resurser och muskler och vinner därför att de har liksom en anda och sådär. Det påverkar mig ändå, det tycker jag är lite, det blir lite varm.
Men bra jobbat och grattis.
Tack så mycket. Hallå Sofia.
Det var ett tag sedan.
Ja. Jag vet inte vad som händer ibland. Ibland är det bara som att vi slutar med Norrlandspodden.
Ja, eller så är det så att vi har mycket annat att göra. Och,
så är det ju, absolut.
Ja. Men nu är vi tillbaks.
Ja, precis. Och det känns också för att både du och jag var ju på Littfest i Umeå.
Mm.
Och där är det ju så otroligt många som tycker om våran podd.
Ja.
Så där får man ju verkligen höra liksom att ja, men kom igen, flera avsnitt, ni måste...
Ja, man blir så lite peppad då faktiskt.
Ja.
Då känner man att, och då känns det verkligen kul att göra det igen.
Ja. Så det är väldigt roligt.
Ja.
Så nu ska vi försöka ha någon slags vårsäsong av podden här.
Vi kommer även att ha gäster som vi har bokat upp inför våren och så.
Ja.
Så att, ja, ni kommer att få höra andra röster än våra.
Ja. Jo, det blir nog bra.
Ja, det tror jag.
Ja.
Men
det är kanske lite, det är lite B att ha en Norrlandspodd och prata om att det har varit mycket snö. Fast när det är så här mycket snö.
När det är så här mycket snö, då alltså det
förvånar till och med norrlänningar hur mycket snö det kan komma.
Och det förvånar till och med norrbottningar hur mycket snö det kan komma i Sundsvall.
Ja.
För det är ju så att Västernorrland är det län som har liksom fått de största mängderna.
Mm.
Och i Sundsvall då, där jag bor, så har vi då, de började mäta snödjup tror jag 1940.
Mm.
Och så mycket snö som vi har nu har vi inte haft under alla de här åren som vi har mätt snödjup.
Åh, det visste inte jag att det var så extremt.
Så extremt är det. Och det roliga är också att man har försökt att förklara det här.
Mm.
Jag har försökt att förklara det här därför att det är inte... jag menar, jag är van vid vinter. Jag hör kanske inte till dem som raljerar så mycket över stockholmare och skåningar som gnäller över snö och sådär. Det har vi ju gått igenom här i podden. Men jag brukar inte, ja men jag tycker att det är kul med riktig vinter. Jag tycker inte att det är så mycket att yvas över om det är 20 minus och sådär. Men i år så har det verkligen, alltså jag har velat skrika ut i hela världen. Så här, fattar ni hur mycket snö vi har?
Ja.
Och ingen reagerar, folk rycker på axlarna och man försöker, man tar liksom bilder på snöhögar och snöstorm och insnöade bilar och det är liksom ingen bryr sig.
Nej.
Men så var det ju en man som gick ut på Sundsvallsbron en dag och tog en bild från Sundsvallsbron in mot stan.
Mm.
Och plötsligt så fick våran snö den uppmärksamhet den förtjänar.
Ja, för det ser ju nämligen ut nu som att Sundsvall ligger i fjällvärlden.
Ja,
ja.
Vi har
bakom stadssiluetten tornade upp sig ett fjäll.
Japp, och det mäktiga med det här fjället, alltså som verkligen är ett stort, ett berg.
Ett massiv.
Massivt, det är som en glaciär kan man säga. Det är ju att det är en glaciär. Det är inte en kulle. Det finns ingen kulle där under.
Nej.
Det är platt mark.
Mm.
Där de har tippat snö.
Mm.
Och det har växt till ett jätteenormt berg som syns från olika delar av stan. Mm. Liksom, där det sticker upp. Och det här berget, alltså det är ju otroligt mäktigt i sig. Och det, det är ju också en bra illustration av att det har kommit väldigt mycket snö.
Mm.
Men det är ju fortfarande så att om man rör sig inne i centrala Sundsvall så ligger det ju fortfarande enorma snöhögar överallt. Det finns knappt några trottoarer, för de är ju snöberg på. Du har ingen sikt i någon korsning någonstans. Nej. Det är verkligen jättestora högar bara utanför mitt hus.
Mm.
Så jag bor på andra våningen. Så är det ju snöhögar på alla sidor om huset som når upp till mitt fönster. Mm. Så att det märks ju inte att någon snö har fraktats bort.
Nej.
Och ändå har vi byggt det här jättestora berget.
Det hade kunnat bli ännu högre berget.
Och då har vi inte heller nämnt att vi ju då sen tidigare, alltså vi har vid Sundsvalls sjukhus, så har vi ett ställe där vi har brukat tippa av, där snön sparas då för att kyla ner sjukhuset på sommaren.
Mm.
Men det blev ju fullt redan i mitten på januari. Och det snöade oavbrutet i hela januari och sen fick vi ju dessutom den här hiskeliga snöstormen. Och jag har inte varit med om något liknande heller, för att alla skolor stängde, det var helt dött ute på vägarna. Jag fick ju bli någon slags oväderskorrespondent för The Local.
Just det, du var ute och tog bilder där.
Ja, men de ringde mig så här. Åh, vi vill ha en så här ögonvittnesskildring från snöstormen.
Mm.
Och den var också väldigt ovanlig för att vara i Sundsvall.
Ja. Nej, men vi har ju jättemycket snö här också som du ser om du tittar ut genom fönstret. Så det är liksom hysteriskt. Jag tror vi har väl haft uppåt 1,10 kanske. Nu har det sjunkit ihop för nu har det börjat slaska lite. Men det är fortfarande jättemycket snö.
Mm.
Men ni har ju haft uppåt 1,5 meter eller mer nästan. Ja. Och jag har ju bara åkt tåg. Jag har liksom bytt tåg i Sundsvall så jag har klivit av och sett. Men liksom just det här när man åker genom det här landskapet och tittar ut så har jag faktiskt liksom fått såna här apokalyptiska känslor av den här snön. Jag brukar ju, jag tycker ju om snö liksom som princip. Men så där mycket snö, det är faktiskt obehagligt. För just den här suttit där på norrtåg liksom på väg mot Härnösand och Örnsköldsvik eller vad nu är, Umeå, som jag har åkt fram och tillbaka till. Och sitter och tittar ut över det där landskapet. Man tänker sig hur man liksom skulle försöka ta sig fram där till fots liksom. Och jag har ju också varit ute på skoter under den här vintern och jag har haft en enorm respekt liksom för att ge mig ut liksom i terrängen, därför att liksom det var, jag försökte ta mig till min fäbod på skoter och det var någon gång jag körde fast och klev av skoten och sjönk ner till bröstet liksom. Jag måste bara förstå liksom att herregud. Liksom,
man får panik
det, ja, men det är lite som att simma på djupt vatten på något sätt. Mm. Att det är liksom det här, det är någonting i djupet där under. Man förstår inte vad det är. Liksom. Så att, ja, men,
nej, men den känslan har jag också fått i år för första gången i mitt liv. Bara för att jag och en av mina ungar gick ut en sent en kväll. För att nu ska vi liksom busa i snön ändå. Vi måste passa på. Och då var det väl ungefär 1,5 meter. Tänk dig 1,5 meter liksom nysnö.
Ja.
Och jag tänkte, man sätter sig ner i den och så tar man sig inte upp.
Nej.
Och man liksom skovlar med armarna och,
det
liksom, och man bara sjunker längre och längre bak. Men det var obehagligt och läskigt. Jag funderar ju på hur mycket djurkadaver som kommer att liksom tina fram efter den här vintern. För det har ju varit extremt mycket viltolyckor eftersom älgar och rådjur och sådär inte kan vara i skog. De kommer ut liksom och...
Ja, och så går de ut på vägar. Eller på järnvägar så blir de ihjälkörd på en järnväg och sen så ligger det kadaver och sen kommer det örnar och ska äta på det där. Sen blir de överkörda också. Så det har ju varit liksom... Nej, de har haft det tufft alltså. Så är det ju verkligen. Men
sen är också frågan, kommer det här att smälta bort?
Ja, det undrar man ju också. Det känns ju liksom alltså nästan fysiskt vetenskapligt omöjligt att det ska kunna smälta bort, särskilt i ett fjäll.
Nej, fjället tror inte, alltså det måste ju bli kvar delar av det i varje fall. Men jag funderar också på alltså inne i stan och alla de här högarna. Och vi brukar ju ha problem i Sundsvall eftersom alltså vi ligger mellan två berg.
Mm.
Och när det smälter och rinner neråt så det brukar bli översvämningar och liksom så här källare som fylls och sådär. Men jag vet inte, i år så jag vågar inte tänka på det.
Nej.
Och hur långvarig den här sörjan kommer att bli.
Ja,
alltså.
Ja, gud ja. Nej, men det är ju vackert och det är också vackert och spännande. Och det skänker ju en särskild på något sätt extra norrländsk kvalitet åt det norrländska livet. Att ha så här mycket snö. Det blir ju lite som på riktigt. Liksom.
Förutom så. Att jag får en sån här apokalyptisk känsla också. Ja. Därför att i år har jag semester i juni. Snön kommer ju inte att ha smält bort då. Och det är ju inte ens... Det är ju en lågoddsare eftersom jag... när jag var liten minns jag ändå ganska snörika vintrar. Att det låg ju snöhögar kvar i skogen.
Just
in
det,
i juni
det
och sådär. Sånt
det
som inte... Och de här då enorma högarna nu, de kommer ju att ligga kvar även om de är in i stan.
Ja, vi kanske går mot en ny...
Istid.
Mm. Ja, nu när vi är tillbaka så är vi också tillbaka med vårt meddelande. Och det är ju så att den här podden bekostas av er som lyssnar. Och sättet man gör det på är att man kan gå in på patreon.com/norrlandspodden. Och där kan man bli donator. Man kan välja hur mycket man vill ge och hur länge man vill ge. Och man ger bara när vi lägger ut en podd. Så att när vi tar omotiverat långa uppehåll så kostar det oss, eller så kostar det er ingenting. Så att vi är väldigt tacksamma för alla typer av bidrag.
Mm.
Stora som små.
Ja, alltså det har ju hänt egentligen otroligt mycket. Det finns ju en lång, lång, lång lista på saker som vi skulle prata om och kunna kommentera och sådär som har sagts.
Olika oförrätter.
Ja, men precis. Oförrätter mot norrlänningar. Men den här oförrätten har jag faktiskt ändå fortfarande svårt att smälta. Och det är ju i och för sig ganska länge sedan. Det var när stockholmarna fick sportlov. Och Aktuellt och Rapport hade ett inslag som liksom började med att nu är Västerbottensfjällen fulla med sportlovsfirare, men om det händer en olycka så kommer det att ta över en timme innan ambulansen hinner komma.
Mm. Vilket ju inte är ett problem någonsin annars för Aktuellt och Rapport.
Nej, precis. Nej. Och de försökte inte ens dölja att det här problemet handlade om sportlovsfirarna.
Nej.
Alltså det tar ju lika lång tid för ambulansen att komma i Västerbottens inland året om.
Ja, det är tant Agda som har fått en hjärnblödning.
Ja, men precis. Det är ju en
istället för lilla William som har brutit armen.
Precis.
Mm.
Och det har ju också varit en nyhetsföljetong i västerbottniska medier i flera år.
Ja.
just det här ambulansbristen och ambulansproblemet och sådär. Mm. Men att Aktuellt och Rapport tar upp det bara för att de är där på sporten.
Men om man ska vara djävulens advokat här då, och det ska man väl kanske vara, är det inte först då som det får liksom riksangelägenhet då? Annars kanske det mest är en regional angelägenhet. Eller jag menar, jag spelar ju dum här, för att jag tycker ju att det är en riksangelägenhet att tant Agda ska få en ambulans i rimlig tid.
Fast nu argumenterar ju du som människor gör när de säger att ja, men det bor många fler i Stockholm än i Norrland.
Mm.
Och därför är det mycket mer intressant vad som händer i Stockholm.
Jo.
I riksnyheterna.
Mm.
Men riksnyhet, alltså de flesta människorna i Sverige bor ju inte i Stockholm. Även om de flesta inte bor i Norrland så bor ju de flesta inte i Stockholm.
Nej, det är verkligen inte.
Och alltså, jag kan ju för sig fatta att det är förmodligen någon journalist från Stockholm som är då i Borgafjäll eller vart de har hamnat. Och få höra det här av någon och tycka att det här är en nyhet.
Mm.
Och det ser jag inga problem med, och då kan man gärna berätta det. Men det var en sån otroligt ful ingång. Jag vet inte, sen vet jag inte, för jag twittrade ju det där.
Mm.
Och det är en av mina mest retweetade tweets någonsin faktiskt. Mm. Alltså, fick jättemycket like. Alltså, folk var verkligen upprörda. Och sen såg jag fler som oberoende av varandra hade reagerat på just tonen i inslaget. Mm. Det finns ju olika sätt ändå att berätta det.
Ja. Det som är bra det är att det finns ju en väldigt enkel lösning på det problemet, och det är ju att man har ambulanser året om.
Ja.
Ja. För då har man ju liksom löst båda problemen på en och samma gång.
Du tycker alltså inte att vi ska börja strida för fler ambulanser på sportloven?
Nej, så långt vill jag inte gå. Nej, det tycker jag verkar lite puckat, måste jag ju säga.
Mm.
Men det är ju också uppenbart då, jag menar, med tanke på dina retweets och att det ändå blev en grej. Det visar ju ändå att folk fortfarande liksom har känslor för det här. Något som också Centerpartiet har identifierat och som försökte göra en egen riktig jävla fuling, måste man ju säga.
När landsbygdspropositionen presenterades av Stefan Löfven. Mm. Och de tog ett lösryckt citat och gjorde ett mem och började sprida varenda centerpartist i hela Sverige.
Ja.
Och det citatet som de tog då, det ska alltså ha varit att Stefan Löfven sa: när storstadsbor ska åka ut på landsbygden och koppla av, måste det fungera även där.
Mm. Vilket ju var totalt ryckt ur sitt sammanhang, därför att innan dess hade ju Stefan Löfven i en kvart stått och pratat om att hela Sverige skulle leva och att det skulle vara lika villkor i hela landet och att vi måste liksom komma bort ifrån den urbana normen. Så att det var ju verkligen framförallt onödigt. Alltså,
jag tycker det var onödigt, och kan jag säga vad som provocerar mig jättemycket.
Ja, ja.
Jag, någon vecka innan den här proppen kom, så modererade jag en debatt mellan Annie Lööf och Jonas Sjöstedt.
Mm.
De är ute och har så här debattturné mot varandra, har gjort det ett par år.
Kända för att vara så såta vänner.
Ja, men precis. Mm. De gör ju det här på eget initiativ. De är goda vänner och de... Sen är det väl också så att det är ganska riskfritt för de båda. De slåss ju inte om varandras väljare.
Nej,
sådär. Men det är ändå fint och trevligt sådär, och bra. Och sen så har de ju då två debattregler som de själva har kommit överens om. Och det ena är då att de ska få tala till punkt. Och det andra är att inte medvetet missförstå varandra.
Mm.
Och sen så bara några dagar efter så ser Annie dela det här Stefan Löfven-citatet. Och så blir jag så här, varför? Om man nu har hittat ett vinnande koncept, eller liksom man har det här, och de får jättemycket cred också för att de faktiskt debatterar schysst och håller god ton.
Mm.
Varför inte följa sina egna regler även gentemot andra partiledare och partier? Det gjorde mig lite sur.
Mm. Ja, visst. Och det känns ju, jag menar, dels att vi liksom då närmar oss valet. Men det är ju också hela, jag menar, vi har ju hela den här diskussionen som är i allra högsta grad väldigt levande och som handlar om Hur sociala medier liksom, med sina algoritmer och sin psykologi också liksom premierar konflikt, och hur lätt det är att få genomslag i sin egen filterbubbla och bland sina anhängare med någonting som är uppenbart lögnaktigt. Och att de tar chansen att göra det, det tycker jag är riktigt jävla...
Fast det sägs ju att det är lätt och man får, liksom, man får genomslag och man får det här. Men samtidigt så gröper det ju ur förtroendet för politiken. Alltså det är väldigt kortsiktiga vinster man gör.
Absolut.
Jag kan inte försvara den typen av liksom debatt- och argumentationsteknik på något sätt. Jag kan inte det.
Många gick säkert på det, för att jag menar, man tänker,
och det delades liksom, ju vidare av folk som överhuvudtaget knappt har sett presskonferensen och inte ens vet vad den handlar om.
Nej, de
och alla som liksom inte gillar svetsaren liksom.
Nej, precis. Vad hemskt.
Men det finns ju många sådana.
Ja. Mm. Sen kan jag tycka att Socialdemokraterna borde kanske inte ha gått ut med ett pressmeddelande och försöka bemöta det. Att där skulle de kanske bara ha låtit det. Jag vet inte.
Typen av fulknep kanske man ska lämna okommenterade.
Ja, eller också ska man syna det. Liksom. Ja, jag vet inte. Det är svårt att veta. Mm. Den här proppen i alla fall, landsbygdspropositionen. Mm. Har du kollat någonting?
Jag har verkligen skummat igenom den. Min spontana tanke är att det är en ganska urvattnad...
Vi gjorde ju ett special på
utredningen. Ja. Och där fanns det ju ändå en hel del.
Och de 75 förslagen.
Mm, precis.
Det som har hänt är ju att, ja, nu har det gått vad det nu är.
Ett år,
lite drygt. Mm. Sen den där kom, och så har det varit remissrunda. Och det har ju tydligen kommit in rekordmycket remissvar på den här. Det har liksom engagerat många. Den här landsbygdsutredningen, den inbegrep ju alla riksdagens partier. Alla var ju med i den. Och tanken var ju också att man skulle...
Kunna nå en bred överenskommelse. Nu.
Ja, egentligen så var ju den här utredningen innehöll ju 75 förslag som alla ställde sig bakom. Sen hade allianspartierna något förbehåll som liksom låg i slutet av den där utredningen. Men i princip så hade de ju kunnat gå fram med de här 75 förslagen tillsammans. Men det gjorde de ju inte, utan alliansen hoppade ju av det här arbetet, och propositionen har ju nu lagt fram av Socialdemokraterna. Centerns motivering är lite kryptisk. Innan de ens hade läst propositionen så gick deras landsbygdspolitiska talesperson Kristina Yngwe ut och sa att vi ställer oss inte bakom det här, för vi vill ha konkreta åtgärder för landsbygden.
Mm.
Och det man kan säga är ju faktiskt att den här propositionen innehåller en rad konkreta åtgärder och ett visst liksom, vissa ekonomiska tillskott. Mm. Liksom.
Sen hade ju Centern någon till formulering där om att de tycker att regeringen för en landsbygdsfientlig politik. Mm-hmm. Och då plockar de upp saker då som inte har med den här propositionen att göra.
Ja.
Kilometerskatt, flygskatt, att skogsägarna inte får ersättning när de inte får hugga ner sin skog. Och det jag tycker är väldigt intressant med alla de invändningarna, det är att de går på konkreta förslag för att förbättra klimatet.
Mm, just det.
Bara. Och så hamnar de i det här... Det är en jättesvår fråga såklart. Hur bedriver man en klimatvänlig politik utan att det ska slå jättehårt mot glesbygden? Men jag blir lite provocerad av att Centerpartiet, som ändå ska vara så alliansens miljöparti, vänder sig emot just de klimatåtgärderna när det finns så mycket annan landsbygdspolitik som regeringen faktiskt har lagt fram. Och det här är inte ens landsbygdspolitik.
Nej, det som är lite förbryllande för min egen del, det är väl att jag tycker också att det här är otroligt urvattnat. Mm. Och det här skrapar bara på ytan av problemet, och framförallt så riktar de här åtgärderna som man föreslår gör ju ingenting åt den här liksom maktordningen mellan stad och land. Den gör ingenting åt strukturerna som förstärker klyftan mellan stad och land. Utan man försöker på något sätt kompensera eller korrigera lite grann några saker. Och huvudfokus i propositionen handlar ju faktiskt också om stöd till företag och till näringsliv.
Mm. Men det tycker jag är problematiskt.
Ja, men fast då tänker jag att det borde ju Centerpartiet verkligen. Ja. Alltså det känns ju som en centerpartistisk politik närmast. Mm. Och jag har försökt sätta mig in i just den delen, därför det intresserar mig. För jag tycker också att det liksom är... Alltså det finns saker där som är konstiga. Och det är ju så här att det de vill göra, alltså man vill stärka kapitalstöd till företag. Man vill stärka innovation. Och man vill liksom, ja, på olika sätt se till att företag ska ha bättre möjligheter. Men det här är ju återigen en sån här liksom passiv politik. Alltså förändringen kommer bara om tillräckligt många företag befinner sig i rätt stödområde och befinner sig i exakt rätt skede av sin utveckling, där de kan tillgodogöra sig medel och dessutom då lever upp till alla de kriterier som är uppsatta för att man ska få ta emot det här stödet. Mm. Först då händer det någonting. Om det företaget inte finns, eller om det befinner sig i fel skede eller fel stödområde, ja, då händer ju ingenting med dem. Alltså då gör ju åtgärderna ingen nytta. Liksom.
Plus att jag tänker att man börjar ju i fel ände. Därför att jag tror ju väldigt mycket på företag och företagande och sådär. Och det är väl jättebra om näringslivet i Norrlands inland eller i glesbygd överhuvudtaget utvecklas. Men jag tror ju att det kommer det att göra av sig själv om man ger människor förutsättningar att leva.
Mm.
Det är ju inte företagen ändå i sig som... Alltså det här är ju en kombination såklart. Men, och det är väl jättebra om de här företagen är lanthandlar eller apotek eller någonstans, alltså den typen av företag som ändå upprätthåller en grundläggande service som gör att folk bor kvar eller inte flyttar och sådär. Mm. Men om... ja, eller en friskola kan starta där de har lagt ner den kommunala. Nej, men alltså förstår du, att upprätthålla den typen av saker är ju ändå viktigare. Och när man gör det så kommer ju människor, för att de vill bo kvar, kanske att vara kreativa, starta företag.
Ja, men jag ser det också som, jag menar, både Sven-Erik Bucht och Stefan Löfven är ju, de är norrlänningar och de är sådana gamla industrisossar,
ja,
båda två. Ja. Och för dem handlar det nog väldigt mycket om att som på något sätt motivera landsbygdens plats i den moderna ekonomin med att här produceras det saker och det måste vi se till att göra. Det är ju väldigt mycket tal om liksom de gamla näringarna som är liksom nära socialdemokratin också. Tillverkningsindustri, energiproduktion, jord, eller ja, mest skog kanske framförallt, liksom skogsnäringen. Och att man vill se till att de delarna levererar då, och att det liksom tillkommer då.
Fast är det de innovation. Delarna som behöver stöd egentligen?
Nej, inte på det här sättet. Jag vet inte. Och jag tycker väl att, alltså, jag tror att har du ett tillräckligt starkt och liksom livskraftigt företag med marginaler och potential, då tror jag att du får tillgång till kapital ändå. Alltså, tänker jag. Nu ska ju dessutom Ingvar Kamprad skjuta till
hundra miljoner. Jätteintressant. Och det tycker jag är jättebra. Och han är liksom en privatperson som tycker att det här är bra. Och det är väl jättefint med rika människor som satsar pengar på sånt här. Men jag vill ändå dröja kvar vid det här med liksom vård, skola, omsorg.
Ja.
Och där, jag menar, i utredningen så finns det ju även, alltså det finns inte så mycket förslag om sånt i den heller, om vi ska vara ärliga. Men jag tror ju ändå att det är ju grundläggande för att glesbygden ska fungera. Och då tycker jag att det enda egentligen konkreta och bra förslaget när det gäller det har de inte med i propositionen.
Nej.
Och det är ju det här att skriva av CSN-lån för utbildade personer som väljer att bosätta sig och arbeta i glesbygd.
Mm.
Eftersom problemet på så många håll, det handlar inte om pengar, utan det handlar om att ingen vill bo här, ingen vill jobba här. Det är svårt att rekrytera till Sollefteå sjukhus. Mm. Jag såg att nu så ska Sorsele, tror jag, bli utan tandläkare. För de har inte lyckats rekrytera Nej. Någon tandläkare, så de ska få åka 20 mil. Jag tror absolut att det skulle vara motiverande för ganska många människor att tänka sig att bo i en inlandskommun i Norrland i några år mot att få sitt studielån avskrivet.
Visst,
och jag tänker att det inte heller är en jättedyr reform. För det, det skulle ju gälla ändå så pass få personer. Men få personer som skulle kunna göra jättestor skillnad i de här, på de här platserna. Mm. Det är det jag reagerar mest på faktiskt. Mm. Ett förslag som inte kom med och som jag tycker borde ha varit ganska enkelt och genomföra och faktiskt få med sig.
Jag tror, utan att veta säkert, att det här är en typ av förslag som Socialdemokraterna av tradition och av hävd tycker illa om. Socialdemokraterna tror på enhetsstaten. De vill ha ett regelverk för hela landet och de vill att samma lagar och regler och system ska gälla precis överallt. Och det här tror jag var svårsmält för dem helt enkelt, att man skulle liksom gå in och särbehandla vissa kommuner på det här sättet eller särbehandla människor. Jag vet inte.
Ja, Miljöpartiet vill ju också gå längre när det gäller sänkta av arbetsgivaravgifter och alltså skattelättnader och sådär som inte heller finns med i propositionen.
Nej, det är knepigt.
Nej, så att jag tycker att den är jättebristfällig. Jag tänker så här. Vi har ändå faktiskt det senaste året haft en ganska bra alltså offentlig debatt om landsbygden för första gången på jättemånga år.
Mm.
De gjorde den här utredningen, det finns ett intresse. Alla partier har ju liksom vaknat till och sett att den här klyftan mellan land och stad måste vi jobba på och förstått betydelsen och sådär. Och då tänker jag att då känns det här bara som ett slags ytligt valfläsk, för nu kan vi minsann visa att vi gör någonting. Och samtidigt vet man att väldigt få personer kommer att sätta sig in i detaljerna i den här propositionen. Alltså jag tycker att det känns som så här luddigt valfläsk.
Det finns, jag kan bara dra några grejer som är med. Det är ett ökat stöd till kommersiell service, det vill säga till lanthandlare till exempel. Det är bra, för de är jätteviktiga.
Det är jättebra.
Mm. Det finns också idéer om hur man ska liksom bättra på och snabba på bredbandsutbyggnaden. Det är ju självklart.
Fast det känns ju också gammalt. Det är väl redan beslutat, eller?
Ja, fast sen så funkar det ju inte riktigt. Så att där behöver man liksom göra någonting. Sen finns det idéer om fjärrundervisning. För det man också konstaterar är givetvis att många skolor... Och det kom en sån rapport nu bara häromdagen som handlade om svårigheterna med att rekrytera behöriga lärare till exempel. Och då framgick det ju där att det är en rad Norrlands kommuner framförallt som har väldigt låg andel behöriga lärare, och det där påverkar elevernas liksom förmåga att studera och gå ut med
okej betyg. Fast handlar det om att ändra skollagen då? För problemet hittills har väl varit att det inte har varit förenligt med lagen.
Nej, precis. Men det tror jag att man ska titta på. Liksom. Ja, eller starta en utredning kanske. Eller så. Ja. Det är lite oklart. Ja. Det är en kort passage.
Det känns liksom som en ganska enkel sak att fixa.
Det kan man ju tycka. Mm. Sen finns det också det här... ytterligare en grej som har överlevt, en av de 75 förslagen, är ju liksom mer resurser till en uppbyggnad av sådana här kommunala lärcentrum då. Liksom att målet är att varje kommun ska ha ett kommunalt lärcentrum där man ska kunna ägna sig åt distansstudier. Det tycker jag också.
Som en slags universitetshögskolefilialer.
Ja. Sen är det liksom lite flummigt så där. Man vill att kulturen ska bli mer tillgänglig på landsbygden, men man säger inte riktigt hur. Och det här är ju också konstaterat. Det har ju liksom SKL och Myndigheten för kulturanalys konstaterat för länge sedan, att delaktigheten i kulturlivet är lägre. Ja, utövandet är lika stort eller nästan större på landsbygd, men det kan lika gärna vara liksom,
men då är vi ju inne ändå.
Bilbingo.
Men då är vi inne på det här som Centerpartiet sa ändå, att det är inte konkreta. Det finns många förslag som inte är konkreta, som man inte förstår vad de betyder faktiskt.
Nej, det är sant.
När man läser.
Ja. Sen är det att man vill stimulera byggandet på landsbygden. Och det vill man göra genom att kanske ge bättre statliga krediter till byggande. För ett jättestort problem nu är ju att om man bygger ett hus på landsbygden, så är det ganska stor risk att det är värt mindre på marknaden än vad byggkostnaden var. Och då behövs det bättre krediter för det. Frågan är ändå, tänker jag, vem som ska bygga de där husen och vem som överhuvudtaget får lån eller vill göra det. Därför att byggherrar och banker är inte särskilt intresserade av att involvera sig i något byggande i områden där det liksom inte sker tillväxt. Så det där är också lite knepigt. Sen vill man ha en utredning om kommunala översiktsplaner där man även ska liksom räkna in landsbygden i de kommunala översiktsplanerna. För i regel nu så fokuserar man bara på städer och tätorter när man upprättar översiktsplaner. Så det där är väl några sådana saker.
Nu jag har man ju också börjat flytta ut myndigheter. Ja. Det är ju inte i propositionen, men det är ju ändå från utredningen. Men vart flyttar man då de myndigheterna? Till Stockholmsförorter?
De har flyttat till Botkyrka.
Till Skåne? Alltså...
Ja, nej, det har inte imponerat så väldigt mycket hittills, tycker jag. Jag tycker vi liksom,
Men det handlar väl också om svårigheten att dels att personal inte vill flytta med till exempel Långsele.
Vi ska inte säga vem det är, men vi ska ju ha en gäst här i vår som vi kan ställa till svars för detta.
Ja, absolut. Det kommer vi att göra.
Nu kanske han inte kommer bara för det.
Jo då.
Ja. Jag märker nu när jag pratar om det så märker jag att jag blir mindre och mindre imponerad.
Ja, men eller hur?
Ja, att det här hade kunnat bli så mycket bättre. Liksom. Men det hade inte... Alltså problemet här är ju att man går inte in på skattesystemet. Man går inte in på frågan om liksom, alltså, var liksom produktion och resurser beskattas. Man går inte in på fördelningen av resurser i landet. Och Centerpartiet har ju rätt i att man liksom då ägnar sig åt reformer som, jag menar, att Trafikverket nu till exempel vill ju bli av med, vad är det? Det är ju tusentals mil statlig väg som man vill lämpa över på kommunerna och som kommunerna inte har råd att ta hand om. Och det är ju gatlysen och det är liksom och det är väghållning, vägunderhåll och allt möjligt. Och det här är ju ett jätteproblem liksom. Och det är ju, jag menar, det är helt bisarrt att den myndigheten ska ägna sig åt centraliseringar i sin verksamhet. Att nej, men vi tänker bara sköta om vägar som många åker på.
Och det är ju på riktigt, förutom då vård, skola och omsorg, liksom grunden för överhuvudtaget liv i glesbygd.
Ja.
Att det finns en välfungerande infrastruktur, att det finns fungerande vägar och... Och jag tycker verkligen att det ska vara statens ansvar och se till att det finns där det bor folk.
Word.
Har du sett den här nya tv-serien som går i SVT på tisdagar som heter Storuman Forever?
Nej, men jag läste en väldigt uppskattande text om den.
Som gick ut som på Axel Andén hade skrivit i Medievärlden.
Som gick ut på att liksom SVT visar vad skåpet ska stå. Han kopplade det till den här rapporten från Katalys, tankesmedjan Katalys, som handlar om klass i Sverige. Det är ju för övrigt en bra rapportserie som jag kan tipsa om. De har en rapport som handlar om landsbygd också. Men den som han syftade på var ju hur arbetarklassen representeras i media. Och att den här serien var liksom ett sånt bra exempel på motsatsen till hur det brukar se ut.
Ja, och vi har ju pratat om ett par andra tv-serier där värmlänningar eller glesbygdsbor har framställts lite som några man skrattar åt lite eller så. Alltså den här Storuman Forever, det är ju alltså en serie om klimatet. Och det som jag tycker är så fantastiskt med den, det är ju då att jag tror att den ska vara i 5 delar. Och den handlar om vad varje liten människa kan göra för att minska sitt klimatavtryck. Så att det är liksom en folkbildande tv-serie. Och det är det handlar om. Och då tycker jag att det är så fantastiskt att man har placerat den i Storuman. Nu beror ju det ganska mycket då på att programledarna i det här programmet är då Björn Ferry och Heidi Andersson.
Armbryterskan och skidåkare.
Precis, skidskyttan och ja. Armbryterskan från ensamheten, som ju ligger då också i Storumans kommun.
Mm.
Och de är ju då gifta med varann och de får för sig att nu ska vi göra Storuman till Sveriges mest klimatvänliga kommun.
Mm.
För tydligen så ligger de väldigt dåligt till när det gäller utsläpp per person i Storuman. Så att de ska då försöka vinna över Storumanborna och få dem att förstå klimathotet.
Och då tänker man sig fördomsfullt att de här männen med sina fyrhjulingar och skotrar och stora subbar.
Ja.
De tänker minsann inte ändra sig.
Och då, det är ju sådana män.
Ja.
Men hur de skildras, alltså det är så, jag vet inte, det är väldigt rättvist. De skildras som vanliga människor, som är en del av det här, som är en del av samhället. De gör liksom ingen grej av att det är i mitt i Lappland. Även om man såklart berättar det. Även om de här stora avstånden har betydelse för hur mycket folk kör bil och sådär. Så är det inte det handlar om. Utan det handlar om helt vanliga människor som får liksom lite aha-upplevelser. Så här om, oj då, släpper jag ut 13 ton koldioxid om året. För att jag kör så himla mycket bil. Så här.
Mm.
Det var inte bra. Och man får se liksom två äldre män cykla från ensamheten till Storuman för att köpa snus, för de har kommit på att det är väldigt dumt att ta bilen för att köpa en dosa snus. Så här. Men jag tycker att det är bra, och det, sen är det ju, alltså jag gillar ju miljöerna ändå, jag gillar ju de här människorna, jag får ju mig att känna mig lite hemma så här, när man är i deras kök och pratar.
Det är ju dina hoods.
Ja, men sen möter de ju också på så här motstånd såklart. Att det finns ju de som, vi kan väl göra som vi alltid har gjort. Liksom. Vad är det här? Varför ska vi bry oss? Mm. Det finns ju sådana reaktioner. Men de finns ju överallt. Mm. Människor tänker ju så. Och här skildras det på ett... Och det är också, jag tycker också att både Heidi och Björn är så himla bra på att ta det. Att de inte skriver folk saker på näsan, utan då måste vi hitta på något roligt sätt att inspirera. Och hur ska vi få de här snubbarna som gillar att köra jättemycket bil att utmanas att ändå bli klimatvänligare? Jo, vi ordnar ett eco-driving race för att de ska få öva på, ja men så här. Och det, jag vet inte, jag tycker det är jättefint.
Är den sevärd?
Ja, det tycker jag. Ja. Tisdagar i SVT eller på SVT Play.
Ja, bra. Vet du vad jag ska göra i vår?
Det vet jag, du ska ut på turné.
Ja, det är ju lokalsamtal heter det. Jag har, det namnet, alltså, du kommer ihåg när det var lokalsamtal och rikssamtal? Det var ju en stor grej.
Liksom. Ja, det var väldigt dyrt att ringa rikssamtal.
Ja, verkligen. Mm. Så det var en stor grej. Och, det här, och sen det försvann så har jag, liksom, jag tycker verkligen om det här namnet. Lokalsamtal. Mm. Jag har liksom velat hitta på olika, jag tror att jag har hittat på olika projekt i säkert 15 år som jag har döpt till lokalsamtal. Men det är först nu som det blev allvar av det.
Mm.
Och i det här fallet så tycker jag att det funkar väldigt bra. Turnén gör jag tillsammans med förlaget som också publicerar den här podden, Deg Publishing, som jag ger ut böcker hos. Och tillsammans med Hela Sverige ska leva, som ju är liksom paraplyorganisation för alla byalag och liksom landsbygdsutvecklingsgrupper i Sverige, 5000. Och sen Folkets hus och parker, som ju har massa Folkets hus och parker runt om i landet.
Så du ska alltså i Folkets hus och parker ute i landet ha samtal?
Exakt. Och sen så är det dessutom Landshypotekbank är med. För de kommer till varje plats och informerar om sin verksamhet. Det är ju en urgammal bank eller ett gammalt hypotek som lånar ut pengar till jord- och skogsägare framförallt.
Mm.
Upplägget är att jag reser runt. Jag kommer till olika Folkets hus. Är det inga parker för att det inte är säsong för parker nu. Så det är på Folkets hus i olika orter runt om i landet. Och så föreläser jag och så är det fika. Viktigt. Och sen så är det en lokal debatt. Och den lokala debatten ansvarar Hela Sverige ska leva för. Så de har en moderator på plats.
Är du med i den?
Nej, jag är inte med i själva debatten. Utan det är lokala företrädare för näringsliv och politik och liksom, turism eller kulturliv. Eller, det bestämmer de själva. Mm. Därför det tycker jag också är det viktiga. Att, jag menar, jag har mitt liksom, nationella strukturella raster som jag kommer med. Men det är bara de själva som vet vilka frågor som är viktiga lokalt.
Men vilka orter ska du till? Kan jag bara nämna några?
Oh, det är så här,
jättemånga.
Ja, det är ganska många. Men det är liksom Hargshamn och Hunnebostrand. Och det är Mora och det är Boden och det är Sandviken. Och det är Östersund. Och liksom, ja, det, alltså, det, vad är det? Ronneby. Mm. Kanske mest söderut. Och Boden kanske är längst norrut. Men det är liksom hela landet och det där beror lite på vilka Folkets husföreningar som ville vara med. Mm. Och sen så är den där panelen då som pratar lokala frågor. Och sen kommer jag tillbaka igen och knyter ihop med någon slags analys.
Av vad de har sagt.
Ja, så det är själva upplägget. Och sen så hoppas jag liksom att det ska komma mycket folk och att folk deltar i diskussioner och ställer frågor till den här panelen och liksom kommer därifrån med någon.
Jag känner att det kommer att komma folk ändå.
Jag tror också det. Också därför att det här är ju det är två väldigt starka folkrörelser, ja, som liksom mobiliserar väldigt mycket människor.
Och det är valår och folk är ändå intresserade. Alltså jag vet inte, men jag tycker när det ordnas liknande, alltså vi har ju så här politikdebatt i Sundsvall, har ju liksom startat någon tankesmedja som har så här debattkvällar. Det är ju propp
jag
med folk på dem.
Och jag tycker
och det
också
är liksom
att
det, ja, ändå ganska liksom, ja, det är inte jättepoppiga ämnen sådär, men det är fullt med folk och det är inte jättehög medelålder heller, ska jag säga.
Nej. Nej, men jag har gott hopp om att det här ska bli någonting och liksom också att det ska faktiskt bli väldigt roligt att lyssna på de där. Det var viktigt för mig att jag inte skulle vara med själv i de där debatterna, utan att jag ska få sitta och lyssna också liksom, och lära mig och också se liksom vilka, jag menar, om det finns frågor som kommer upp överallt liksom. Ja. Så att,
eller om det blir helt olika på alla olika
ställen.
Ja,
men visst, om jag vore politiker så skulle jag kanske gå dit och lyssna själv för att snappa upp någonting.
Kommer du att vara politiker med kanske i panelerna?
Ja, det kommer det väl. Yes.
Har vi något kulturtips idag?
Du, jag har ett par böcker. Här är en bok som jag fick tillsänd mig. Jag fattade först inte riktigt vad det var. När journalisten kom till byn. Och sen så är det en kvinna på bilden med en hund i någon slags jeep. Nej, men det är Eivor Cederqvist som för väldigt länge sedan flyttade till Los, sa upp sig från Dagens Nyheter och flyttade till Los i norra Hälsingland. Alltså Los är verkligen så otroligt off, så det är inte klokt. Och jag tror att det var 85 eller 86 som hon flyttade ut, och hon gjorde det bara för att hon blev väldigt intresserad av jakt, och så ville hon bo någonstans där hon kunde jaga. Och sen så var det någon kollega ringde och pratade med henne. Det var någon kollega till henne på Dagens Nyheters redaktion som sa, jag har en släkting som ska sälja ett hus i skogen i Los. Det kanske kan vara någonting för dig. Och då typ köpte hon det osett och flyttade till Los. Och där har hon nu varit. Och så först jobbade hon, så hon sa upp sig från det igen. Och sen så blev hon så småningom lokalkorrespondent på Ljusdalsposten. Och det var hon sen i 20 år. Och nu har hon då samlat alla, eller ett urval får man hoppas, av artiklar som hon har skrivit i Ljusdalsposten om Los.
Mm-hmm.
Och det är vad den här boken är. Det är liksom nyhetsartiklar från Los. Lanthandeln lever. Tacka Agnes och Lena för det. Fastighet i Sjöönan, helt ödelagda brand. Och sådan vinter vi har fått.
Det är förmodligen en jättebra historieskrivning om Los.
Ja, den är, alltså, ytligt sett så kan man ju tänka sig att det här är bara intressant för dem, om man är intresserad av Los. Men jag tänker också att det faktiskt är, det är också intressant så där, som någon slags vad ska man säga, någon slags historieskrivning.
Ja, när man, när man har det samlat också, ja. Så där tänker jag, 20 år, så att man kan se, följa en by liksom.
Ja, för det finns ju också en diskussion nu om, jag menar, det är ju, Sverige har ju de senaste, vad är det, 10-12 åren blivit av med 200 lokalredaktioner runt om i landet. Tidningarna har inte riktigt råd med lokalredaktioner, tycker man, längre, eller lokalkorrespondenter. Och jag menar, det är ju så, jag menar, åker man efter Norrlandskusten nu och slår upp en tidning, så var det liksom, förut hade de lokala editioner, och nu så är det typ, och sen så hade de en sida för varje kommun, och nu är det typ så här en sida där det står inlandet, och så är det lite blåljusnyheter liksom, som de har skrivit av polisprotokoll. Så att det har ju liksom gjorts enorma nedskärningar, och det här har ju, jag menar, det här har ju slagit igenom. Så att jag tycker på något sätt så är det ju också en, så här såg det ut på något sätt, alltså i all sin torftighet, för det finns också liksom, det finns också en slags torftighet över detta.
Det händer
liksom
inte så mycket spännande i Los.
Nej, det är inte jättemycket liksom.
Julfest,
ser jag. Julfest med anor. Och sen så är det mycket så här...
Föreningsnytt.
Föreningsnytt. Och auktion. Och någon som täljer gubbar med kniv. Och,
fast det är ju livet.
Dragspel och sådär. Ja,
det är det som är meningen.
Och det är precis den här typen av texter som inte finns i tidningarna längre. Liksom den här typen av... Alltså det som man hånade lokaltidningar för tidigare. De är ju liksom borta nu, många av de här texterna. De är liksom, de får inte riktigt plats, därför de är inte lönsamma, och det liksom är, tidningarna är väldigt hårt redigerade. Så det är liksom, och då tänker jag också på en utredning som kom, eller en rapport som kom från Södertörn härom veckan, som två studenter och en professor där hade gjort, där de hade tittat på de fyra stora liksom nationella tidningarna, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och DN. Och så att de tittar på vad skriver de om landsbygden. Och det var väldigt intressant. Därför då visade det sig att, jag tror att det var 84% av alla texter som handlade om Sverige utanför storstäderna var antingen brott eller sport. Och återstående då 16% var ju liksom, ja, hyfsat liksom exotiserande reportage om någonting.
Jättestort snöberg i Sundsvall.
Ja, typ. Det skulle vi kvala in där. Men att det är just liksom sportreferat, typ ÖFK slog BK Häcken, eller tant på rullator rånad.
Är den typen av brott? Är det inte snarare de här stora medieintressanta brotten som sker utanför storstäderna? Jo, det händer ju ändå.
Ja, och detsamma gäller ju i mindre skala om man tittar på lokalpress liksom. Och hur, jag menar, vad har Los för eller vad liksom, hur bevakar Ljusdalsposten Los idag, skulle man ju kunna göra en utredning av. Och då tror jag att man skulle komma fram till ungefär samma sak, att om Los överhuvudtaget ska få förekomma i Ljusdalsposten, så är det nog för att då krävs det nog att det begås ett brott i Los. Alltså den här typen av trivseltexter som handlar liksom om liksom allsångskvällar.
Men,
liksom.
Men det, ja, nu vill jag bara flika in här att de här texterna skrivs ju fortfarande. Det finns några som forskar på Mittuniversitetet just nu och försöker kartlägga, alltså, lokala nyhetssajter. Du vet, sådana här som en driven person eller någon som brinner för sin hembygd eller sin by, eller som startar nyhetssajter där de berättar om, alltså Jöns eller Nytt eller Rams, alltså så. På väldigt, väldigt lokala sajter som inte har någon ambition att nå utanför sin väldigt lokala målgrupp. Men det känns ändå någonstans fint att det dokumenteras vad som händer på de här platserna. Och ska vi handen på hjärtat, så kan vi ju säga att de här artiklarna som hon har samlat i den här boken och som handlar om Los, det var ju inte så att läsarna i Hudiksvall liksom kastade sig över dem.
Nej.
Så här, det första, så var det ju inte, men det var väldigt, väldigt intressant för de som bor i Los, och det var väl också det som fick dem att känna sig som en del av resten av landskapet eller med tätorten.
Så. Fast jag tror att det där funkar åt båda hållen. Alltså det är klart att det du pratar om, det behovet tror jag är liksom, det är det viktigaste. Och det är jätteviktigt också. Det är faktiskt, skulle jag säga, men det är en viktig roll som lokalmedierna har. Att bekräfta människor och få dem att känna sig sedda. Och få dem att känna att de är del av någonting. Och det händer någonting med människor också när de inte får det längre. Det tror jag är dåligt för ett samhälle. Men jag tror att det motsatta tycker jag också är relevant. Jag menar, jag som tidningsläsare, jag skulle väldigt gärna vilja att det stod om LOS i min lokaltidning till exempel, för det skulle också ge mig en känsla av att jag lever i ett landskap och i en kontext där det händer saker och liksom alltså, men
ja, nu har vi de här otroligt märkliga polisnotiserna som publiceras när det är sommartorka.
Ja.
Papperslapp brann på vägen.
Mm.
Alltså den som då får spridning för att det är icke-nyheter och folk skrattar
fast
åt.
Fast det var någon blogg som heter Lokaltidningsbesvikelse också som var rolig.
Ja, fast den var ju inte heller så här specifikt landsbygds, utan det var ju mer alltså typ den är ju nästan bäst. Det är liksom de har 5 sura så här 14-åringar på en bild och då är de ledsna för att skivbutiken var stängd när de skulle gå dit på lunchen. Jag minns inte, men det var kanske så att Bålänge eller
alltså, man köpte limpa och så vägde den 25 gram mindre än
men alltså det vanliga såna här, du vet, nu jag skulle kalla dem nu för Facebookbesvikelser fast de publiceras på expressen.se och aftonbladet.se när folk har liksom hittat en röd godis i en lakrisspåse liksom. Och berättar det på Facebook och så gör
särskilt om det är Anna Boks.
Fast även om det är jätteokända personer så gör Aftonbladet och Expressen ganska ofta nyheter av sådana saker. Känns det som att vi spårar.
Nej, men det var meningen.
Ska vi sätta punkt?
Nej, men jag har en sak till. Jag ska bara säga att hon heter Eivor Cederqvist och boken heter När journalisten kom till byn, så har jag sagt det. Och sen så skulle jag bara tipsa om Lotta Svensson, min favoritforskare. Som har varit redaktör här för en bok som heter Lämna eller stanna. Valmöjligheter och stöd för unga i resten av Sverige. Det här är ju hennes forskningsområde. Vi har ju pratat om henne tidigare. Det är ju hon som har bland annat då kommit fram till detta som är så otroligt deprimerande. Med liksom att unga som stannar i en landsbygdskommun känner sig inte önskade. Vad är det, runt 30-35% av de som stannar kvar känner att de inte är önskade i kommunen, medan 70-75% av de som flyttar känner sig önskade, vilket liksom ger vid handen att för att få vara kvar eller få känna att man är liksom hör till platsen eller är värd någonting, så måste man åka därifrån först.
Det här tog sig upp i ditt program, tv-program.
Ja, precis, hon var med där.
Då pratar ni också om det här.
Ja,
att också de här glesbygdskommunerna som så gärna vill få folk att flytta hem, inte ta vara på de som faktiskt finns där från början och har valt att stanna.
För
det är ju jättesorgligt.
Det är otroligt sorgligt. Men
det här är hennes nya rapport. Är det så att den visar då att det här liksom sätter sig i psyket på de här kvarstannarna på något
alltså sätt? Hon har ju skrivit ett par texter. Men sen är det ju texter av en massa andra. Mm. Och det handlar om alla möjliga saker. Det handlar om delaktighet och det handlar om ungas engagemang och kommunal fritidsverksamhet och sådär. Det är ju akademiska rapporter. Så att, den här kan man ta del av. Det är också Lotta Svensson som har skrivit landsbygdsrapporten åt Katalys som ligger på nätet, som man kan i den här serien och klass i Sverige. Som också tycker det är klokt. Den fokuserar också delvis på unga.
Och den heter Lämna eller stanna.
Heter den här, ja. Precis. Och därmed sätter vi väl typ punkt då.
Ja.
Och återkommer ganska snart med ett avsnitt till med en gäst.
Ja.
Ja.
Vi ska prata fotboll.
Ja.